Varmt välkomna, äntligen dags för ett nytt avsnitt Penserpodden. Med mig denna vecka, in i studion Robert, hur är läget?
Det är bra. Det är väldigt bra faktiskt.
Väldigt bra, ja. Du är alltid kul, stabil, lugn, sansad, väldigt bra ton.
Nej, men alltså, det är kul med, det är mycket rapporter nu och det finns mycket att prata om. Ja. Och det är både bra rapporter och lite sämre rapporter.
Ja. Någonting som caught your attention, än så länge är vi ju ganska tidigt in i det, men...
Ja, jag vet egentligen inte. Vi är lite tidiga på de mindre bolagen, men det är klart att Elander som kom här om dagen var ju... vi får vänta lite grann på vändningen. Det är fortfarande lite jobbigt i marknaden för dem. Men det är ett fint bolag och vändningen kommer. Och det sa ju vd Magnus Nilsson också att han förväntar sig lite förbättringar under H2.
Ja, men precis. Det är inte det vi ska prata om idag dock. Det är ju fastigheter. Så jag ska även säga välkommen in i studion Rickard, analytiker här. Hur är läget med dig?
Jo då, men det är bra. Lite rapport har börjat komma in. Ja. Men det är väl framförallt kanske om 1 till 2 veckor den stora gruppen kommer.
Det ser vi fram emot och ni vet som lyssnare att vi kommer att hålla er uppdaterade vad vi hittar. Men idag ska vi snacka lite fastigheter, Rickard.
Ja, exakt. Vi ska prata 2 av mina bolag. Vi ska prata Aros som nu faktiskt i dagarna har bytt namn till Beskab som de har köpt. Och sen ska vi prata Arlanda stad. Och jag tänkte att vi kan börja lite med Aros som jag fortfarande kommer säga för att inte blanda ihop det, förvirra lite. Det är ett av våra Penser Access-bolag. Aktien handlar kring 25-26 kronor och vi ser ett motiverat värde på 40-44 kronor. Och det som har hänt i Aros är ju att man har lagt ett bud på att gå samman med en annan bostadsutvecklare som heter Beskab. Och det här är ett samgående. Och det kombinerande bolaget kommer att ha ett marknadsvärde på cirka 2,6 miljarder. Och det är väldigt intressant för det här kombinerade bolaget Aros och Beskab har kanske tidigare varit lite för små för att kunna ta upp konkurrensen mot de stora utvecklingarna i Stockholmsregionen, då främst JM. Men tittar man nu på det sammanslagna bolaget så kommer man i antalet byggrätter ha strax över 8000, vilket är lite färre än JM, men bostäder i produktion kommer ligga kring 2000, vilket är just nu i paritet med JM. Och vi gillar ju den här aktien av 3 anledningar. Och den första är att vi bedömer att man kommer kunna se både operativa och finansiella synergier inom kommande 6-12 månader i bolaget. Och tittar man på bostadsutvecklare som helhet och även då Aros så är man just nu på en historisk låg värdering. Man är även historiskt lågt värderad till om den huvudsakliga peeren i industrin, JM. Och den tredje aspekten är att jag tycker att se vissa indikationer och indicier på att på försäljning till nyproduktion och byggstarter av nyproduktion kan komma att börja vända framöver.
Men spännande, och vi ska väl hugga tag i alla de där aspekterna, men om vi backar bandet och lite bara. Så de här 2 bolagen, Aros och Beskab, slås ihop nu då, och de var ju ganska likstora innan.
Ja, eller om man pratar historiskt sett så har ju Beskab varit betydligt större om vi pratar börsvärde. Ja. Men medans, om man tittar då senaste kanske 3-4 åren på gått, Aros har ju väldigt väl lyckas tackla den här turbulenta marknaden på bostadsutvecklingen. Och det beror ju främst på att man har lyckats sälja och man har valt att sälja ett antal större projekt till institutionella investerare. Det här gör ju att även om man har en bomarknad som är ganska iskall, om man ska vara ärlig, så har man kunnat byggstarta projekt, man har kunnat överlämna projekt. Och det som driver estimaten i den här typen av bolag, det är ju antalet bostäder eller objekt man har i produktion, att hela tiden kunna starta och att hela tiden kunna överleva. Jämför vi med det med Beskab, som för några år sedan, så Beskab startades av JM-hoppare för över 30 år sedan tror jag. Och man har alltid varit en väldigt stabil spelare, man har alltid levererat ungefär samma volymer. För några år sedan så tog man egentligen ett krafttag där man sa att vi ska öka vår årliga produktionstakt. Vi ska utveckla fastigheter och äga egen bok, bygga upp ett eget förvaltningsbestånd. Och, och för att göra det här så tog man då delvis på sig obligationslån. Mm. Och det som har gjort då att Besqab, som var väldigt mycket större än Aros, blev ungefär jämstora, var ju att den här offensiven och den här ökningen i tillväxt var kanske lite otajmad med facit i hand. För det ledde ju till att man helt plötsligt stod man med stort obligationslån. Det var en marknad där det var svårt att sälja på, och man var tvungen att genomföra en ny emission egentligen för att kunna refinansiera och få ut obligationerna ur böckerna och genomföra åtgärder för att, ska man säga, göra organisationen mer effektiv. Och det här, om man då tittar i börsvärde, så har historiskt sett Besqab varit ett betydligt större bolag än Aros. Medan nu när den här sammanslagningen sker, så sker det på att man är i princip jämstora.
Ja. Men fastighetsbeståndet, är det kvar? Kommer det vara kvar en del av?
Ja, jag tänkte komma in på det lite. Men Besqab, ja, de har ju byggt upp ett förvaltningsbestånd. Ja. Delar av det har de dock då, vilket skedde i princip i samråde med då Aros och princip innan transaktionen meddelandes, har man då sålt. Vilket gör att man kommer kunna dra ner ytterligare på sin nettoskuld.
Jag har en fråga här som är liksom lite allmän för att sätta spelplanen på något sätt. Men bostadsmarknaden, åtminstone den svenska bostadsmarknaden, den är ju lite som aktiemarknaden. Man tar i så man spricker på uppsidan, och sen så blir det kraftiga rekyler på nedsidan. Det vill säga det är en väldigt cyklisk bransch det här. Och i det här, om man tittar på aktier sen, så är det klart att man förhåller sig till hur JM värderas, och andra bostadsutvecklare har ett historiskt discount ofta till JM. Men finns det på något sätt, kan man vara unik som bostadsutvecklare? Kan man performa bättre i en svag marknad? Kan man performa bättre i en stark marknad? Vad är det som skiljer egentligen ett Aros ifrån ett JM ur ett bolags- och affärsmodellperspektiv?
Ja, alltså en aspekt som, och det som är gjort, om man då tittar på Aros kontra Besqab, och märker att Besqab grundades ju som sagt för väldigt länge sedan av folk från JM, så de är väldigt, JM och Besqab har väldigt mycket gemensamt. Tittar man på Aros så har man ju varit väldigt agila. Man jobbar ju med mycket mer med totalentreprenader än delade entreprenader. Och det här, om man tittar på de här två bolagen, så kan man ju se att Aros, även fast man var i princip lika stora börsmässigt, och jag har inte exakta senast rapporterade siffrorna i huvudet för Besqab, men även då resultaträkningsmässigt, så hade ju Aros betydligt färre anställda, som ett exempel. Så man kan vara mer agil. Och sen så handlar det mycket, men jag kommer ihåg för kanske när jag började titta på den här sektorn för, ja, det är 5-6 år sedan, om inte ännu längre. Då hade vi nästan ett dussin bostadsutvecklare som var noterade. Och kan man göra saker och ting annorlunda? Ja, det kan man. För av det här dussinet så finns det nu i princip bara två kvar. Aros och JM. Och det jag tror som har varit en nyckel till att Aros har lyckats navigera de här ganska stormiga vattnen väldigt väl, det har att göra med vad man kan säga är råvaran för bostadsutveckling, det vill säga mark och byggrätter. Och är man då som aktör väldigt skicklig på att hitta byggrätter till ett lågt pris, för man själv väljer att driva detaljplaner, man köper råmark snarare än detaljplanerad mark, det ökar ju flexibiliteten. Har man ett lågt ingångsvärde på sina byggrätter, då kan man vara flexibel i utveckling och prissättning. Om man tittar från den här när det fanns som mest bostadsutvecklare på Stockholmsbörsen, vissa av dem hade ju ingång då på byggrätterna som säkert var en faktor på 10x av vad ett Aros har. Och har man ett då lägre värde, ingångsvärde på byggrätter, ja, då kan man göra som Aros i till exempel när man sålde till institutioner. Nu var det ett väldigt speciellt läge när Aros genomförde affärerna till Patricia och CBRE, för då kunde du i princip sälja hyresrätter till samma kvadratmeterpriser som bostadsrättsmarknaden var, givet att ränteläget var på den nivå det var. Det kanske inte man kan göra nu, men det, har man låga ingångsvärden i sin byggrättsportfölj så ökar det flexibiliteten, och jag tror att flexibilitet är viktigt i den här marknaden. Och om man jämför dem med JM som ändå har funnits längst, det JM historiskt sett tycker jag, när jag har följt, det har jag aldrig full coverage på dem, men man kan ju se vad som händer i industrin. JM har varit väldigt duktiga på att hitta byggrätter i kanske sådana här marknadslägen. När värdena är betydligt lägre än när du har 2 dussin utvecklare och fastighetsutveckling är det hetaste som finns på toppen av cykeln.
Just det.
Men är det på något sätt så att Aros är ett så pass mycket mindre bolag, är det mer entreprenöriellt än JM? Och är det mer disciplinerat entreprenöriellt än de boutvecklare som försvann? För det var väl en viss komponent av späck i det de här mindre utvecklarna sysslade med för 10 år sedan eller 5 år sedan.
Ja, och det kan man ju då titta på hur ägarbilden kommer se ut i det sammanslagna bolaget. JM är ju mångt och mycket institutionellt ägt. Aros, det är såklart ett mycket mindre bolag, har funnits kortare tid. Där har ju en hög andel av styrelse- och ledande befattningshavare som är tämligen stora ägare. Tittar vi på det sammanslagna bolaget Aros Beskab, så kommer det ju dels vara Aros gamla ägare och Beskab som hade en väldigt fin ägarbok i ett antal gamla ägarfamiljer och i ett antal gamla, ja, men, kända svenska finansfamiljer. Så ja, det är ju en skillnad, och det kan nog göra en mer agil.
Mm. Och det här nya bolaget då, 2500 bostadsrätter ska de spotta ut sig per år ungefär.
Ja, exakt. Vi räknar väl med att det kommer bli det från kanske 24-25.
Just det.
När, och tittar vi på hur vi ser ut, titta på det är framförallt 25 och 26. Mm. 24, om ändå ska hur vi har ställt våra estimat, då är ju byggstarter, det är ju egentligen drivkraften i estimaten. Ja. Och då tittar vi på 2024. Vad säger man? Koncernen har en möjlighet att starta 1500 bostäder.
Okay.
Vi räknar med att man startar ungefär 500. Tittar vi på 2025 så har man en möjlighet att starta kanske 2000. Vi räknar med 1000.
Just det.
Och vad avgör om du kan starta projekt? Jo, det är ju marknaden. Och då kan man ju tycka så att vi har i våra estimat och i det som vi gör i vår värdering för att komma fram till 40-44 kronor, så är vi ändå relativt försiktiga i förhållande till den potential som finns.
Ja. Och man kan ju se framför sig då att blir det en liten hetare marknad och lite högre efterfrågan, då kommer de nog vara snabbare på att
starta. Ja, exakt. Och det, om man tittar nu på hur marknaden ser ut, jag är återigen ingen expert på bopriser, men jag följer det väldigt nära. Och det man har sett de senaste månaderna, vi har ju sett indikatorer som till exempel boprisindikatorn, vi har sett indikatorer på den, Hemnet gör en liknande, att väldigt många tror på stigande priser. Mm. Det är ju såklart positivt för nyproduktion. Men det som är nog förmodligen den viktigaste komponenten här, och där vi har sett att det har börjat röra sig åt rätt håll, det är ju volymen, det vill säga hur mycket transaktioner som sker. För allt annat lika så finns det nog en hel del bostäder som har försökt sälja. Det vill säga att det man kallar för sekundärmarknaden, den måste kanske då tömmas ut först.
Just det.
Innan nyproduktionsmarknaden verkligen kommer igång. Och för tittar man på den underliggande efterfrågan på bostäder i då främst Stockholmsregionen och även Uppsala, så finns det ju ett stort behov.
Ja.
Det är ju en brist på bostäder. Och det som också gör marknadsläget väldigt intressant är ju att vi har haft några år med ganska stigande byggpriser. Och det vi kan se nu, och det jag hör när jag pratar med då aktörer som handlar upp, ja, entreprenad och byggnation, det är ju att priserna har stabiliserats på en betydligt lägre nivå än historiskt. Och allt annat lika, har du en produkt som stiger i värde och pris, en insatsvara som är konstant och där det förmodligen nu är lättare att upphandla en entreprenad än vad det var för 3-4 år sedan, så är det en gynnsam marknad. Mm. Men jag tror som sagt att det vi pratar om, att det framförallt 25 och 26. 24 nu kommer vara fortsatt. Det kommer bli varmare, men det är fortfarande kyligt.
Vad är en typisk Aros-bostad? Var ligger den? Hur stor är den? Vad kostar den? Och hur jämför det med Beskab? Är det någon skillnad?
I mina estimat så har jag gjort följande antaganden då. Jag har då tittat på pris till slutkund. Här har jag räknat på 60 000 kronor kvadraten. Jämför man det med snittet i Stockholms län, det är 62 500 kronor kvadraten. Då ska man antagligen att nyproduktion, ja, det brukar vara lite billigare, samt att ja, i Stockholms län finns det också väldigt mycket som är högt prissatt av bostadsrätter. Sen har jag tittat på, har jag utgått ifrån en snittstorlek på lite drygt 65 kronor kvadratmeter. Och, eller 65 kvadratmeter. Och här snittlägenheten, ja, tittar man Stockholms innerstad är den 57, tittar man Stockholms län så är den lite större. Och tittar man på den typen av objekt som Aros utvecklar, jag har besökt några av projekten och jag har tittat på mycket projektplanerna. Det är en bra standard, men det är inte en exceptionell standard.
Men det låter ändå som att om deras snitt, eller vi räknar med deras snittpris på 65 och snittet i länet är 62.
Ja, 60 000 räknar jag med försäljning.
Ja, okej. Okay. Och snittet i länet?
62 500.
62,5. Men då ingår ju Stockholm innerstad.
Ja, exakt.
Så tar man bort det då, så är det här... Är det här snarare mot lite liksom low high end i förortsmiljö då?
Ja, alltså här får man ju återigen ta beaktning Aros mikrolägen. Och där Aros har varit väldigt, och även då har varit väldigt duktiga på att hitta bra projekt, är ju i pendlingsnära orter. Till exempel de här stora projekten, en hel del stora projekt ute i Danderyd, precis vid Danderyds sjukhus. De har mycket projekt i Täby med anslutning till då väldigt nära Roslagsbanan. Så ja, man har, nej, exakt, det är ju inte innerstadspriser. Samtidigt, om vi tittar på de här snittpriserna, så får man tänka volym. Det är ju trots allt ett snitt, så tror jag att, ja. Och tittar jag på de områden, om man jämför då till exempel, går jag in och tittar på Danderyds kommun bostadsrätter, så ser jag att det inte Aros projekt där sticker inte ut jämt emot de avslut man kan få.
Okay. Ja, precis. Så det är ändå mikrolägen där det är lite högre priser kan man säga.
Ja, men det kan man. Och mikrolägen som ligger väldigt bra. Ja. Om man tar det här projektet, eftersom jag är uppvuxen där ute, känner jag till det väldigt väl. Då är det så att ja, men det är ett projekt som är, man kan väl säga att det är 3 minuters promenad ifrån Danderyds sjukhus tunnelbana. Danderyds sjukhus tunnelbana är 12 minuter från T-centralen.
Ja.
Så det är väldigt mycket den typen av lägen. Mm. Och likaså lägena man har i Solna, Sundbyberg är också kort och nära pendlingsavstånd.
En annan faktor i det här då, det är ju att starta produktion och sen färdigställa dem. Men sen har de ju en portfölj då av byggrätter. Och den är någonstans 8000 sammanslaget här nu mellan de båda bolagen. Hur aktiva kommer de vara att förskaffa nya? Eller har de tillräckligt för att, de har uppenbarligen tillräckligt för att försörja sig ett gäng år?
Ja, och jag menar här tror jag då att i grund och botten så tror jag att när det handlar om byggrätter, att kommer du över bra och hittar en speciell situation, då kan man tänka sig att köpa.
Ja.
Men om vi tänker att, låt oss säga att mina estimat, vi räknar med att man ska ha kring 2500 bostäder i produktion. Ja, men då kanske man behöver, och då behöver du, för att det ska hållas, då behöver du kanske byggstarta, du lämnar ifrån dig 1000 per år, du byggstartar 1000. Alltså det är på den nivån. Då man har en ganska stor pipeline så att säga. Samtidigt så är ju det också att ha en bra pipeline och en flexibel pipeline tror jag är viktigt i såna här lägen. För givet att du vill köpa ett tidigt skede så att du kan få ett bra ingångsvärde så kan ju planprocesser ta tid. Mm. Och därför om man kan, som sagt, det kommer nog kunna göras mycket bra affärer i en sån här marknad. Så därför är det positivt, tycker jag, om man skulle se att de gör byggrättsaffärer. Det är ju i grund och botten någonting positivt. Sen är det viktigt att man gör det på bra värden.
Ja. Ett litet stickspår bara. Vem eller vilka är bostadsutvecklare utanför Stockholm? Alltså regionstäder, landsorten och så vidare. För att både JM och Aros Beskab är ju då fokuserade i Stockholmsområdet.
Alltså, JM är ju rikstäckande och har ju även verksamhet i Finland och Norge. Sen så, ja, Stockholm har ju alltid historiskt sett varit det största segmentet. Tittar man på, om man tar till exempel, vi har ju pratat Nivika i podden, alltså i såna här mindre orter, till exempel där Nivika varit aktiva, då är det väldigt mycket mer lokala entreprenörer. Nivika har gjort en del bostadsprojekt till exempel. Och där i, om vi nu pratar, ja, om vi tar Växjö eller Jönköping som exempel. Jag skulle säga att på den typen av orter så är det mer lokala aktörer. Sen så finns det ju ett antal, om man tar ett antal av de stora byggbolagen har ju även en bostadsutvecklingsverksamhet inom sig. Byggbolagen är oftast uppdelade i en entreprenaddel och en projektdel. Och då bland de stora, alltså i projektdelen, så finns det även bostäder. Men jag skulle nog säga att skulle man åka och titta på mindre orter så finns det mycket lokala entreprenörer.
Och om Aros Beskab skulle besluta sig för att nu ska vi satsa på hela Mellansverige här. Hur skulle du tänka kring en sån nyhet? Skulle det vara bra eller dåligt för bolaget och aktien?
Och återigen, så i ett sånt läge, ett sånt hypotetiskt läge, skulle jag ju tänka att okej, okay, nu går man in. Aros kommer ju faktiskt, dess första projekt var i Västerås, därav namnet. Men låt oss säga att du skulle förvärva ett projekt om 100 lägenheter i Västerås. Nu kan inte jag Västerås demografi i huvudet, men givet att det finns en marknad, givet att man har ett bra ingångsvärde, så är det ju så. Skulle man alternativt lika kunna tolka det positivt. För det handlar ju, jag skulle säga att det handlar om att hitta projekt där marginalen kan vara stark. Och om man då, återigen, man tittar på de komponenterna som finns hos en bostadsrättsutvecklare, då har markpriser, ja, de är per definition lägre när vi inte pratar Stockholm. Sen har du försäljningspriser, ja, de är ju också per definition lägre.
Mm. Vad jag tänkte lite så här, synergier. Nu får vi ju två bolag som slås ihop här, finansiellt och operationellt. Vilka synergier kan vi tänka oss framöver här?
Ja, alltså dels som man tänker sig, vi har ju inte räknat med några synergier i våra estimat, ska man ha i åtanke. Men man kan ju se att det kommer finnas både operationella och finansiella. Till exempel, om vi börjar på finansiella sidan, så är det så att banker föredrar att ha en större motpart än en mindre motpart. Det här gör då att allt annat lika, man kan få lite bättre villkor på byggkreditiven. Man kan då, för det vi kan se i den här marknaden är att du kan sälja nyproduktion nära inflytt, men det är svårare att sälja på ritning. Och då om man kan börja produktion innan man har sålt allt, då måste man ha en bra relation med sin bank. Och den relationen tror jag kommer stärkas i med det här samgåendet. Och som vi pratade om att Aras har historiskt sett jobbat med totalentreprenader, Besk har jobbat med delade. Jag tror ju att du kommer ha bättre förhandlingsposition mot ett entreprenadbolag när du handlar upp den här typen av tjänster om du är dubbelt så stor.
Just det.
Man kan jämföra med hantverkare. Det är svårare att handla. Det får från ett sämre villkor om du handlar upp ett kök än 100 kök.
Men har de annonserat någon form av kostnadsbesparingar, effektiviseringar?
Nej, det har de inte. Och det kommer ju, man kommer ju i samband med bolagets Q1-rapport i slutet på maj kommer man ju kunna presentera en mer tydlig strategisk plan. Mm. Och i en sån strategisk plan, givet ingångsläget, och tittar man på projektmarginal och rörelsemarginal i bolaget, så ser man att Aros under förra året låg betydligt högre än Beskab. Alltså finns det någonting som Aros har gjort, i alla fall under förra året, betydligt bättre än Beskab. Mm.
Vad skulle du vilja se i en sån strategisk plan?
Ja, jag skulle vilja se att man sätter upp då egentligen vilka projekt man kanske då kommer starta. Man sätter upp en plan för då Beskabs förvaltningsfastighetsbestånd. Och man kanske då säger att vi bedömer att vi årligen kan spara 30-50 miljoner i operativa kostnader. Och gör man lite huvudräkning så kan man säga att 10 miljoner kronor i resultat motsvarar ungefär 10 öre EPS. Så låt oss säga nu att vi bedömer att den konsoliderade kostnadsbasen kommer vara 50 miljoner lägre än vad den är just nu. Ja, då är det 50 öre till på EPSen man pratar.
Och vad innebär det i procent?
Ja, om vi då tittar på hur bolaget handlat just nu. Förlåt, jag ska bara bläddra fram de mina papper. Så innebär ju det någonstans 5-10% ish. Samtidigt så ska man ju ha i åtanke att det som driver estimaten mest, det skulle ju vara om man ser att vårt där antagandet för försäljningspriset ökar. Eller att volymerna i produktion ökar. Men det är helt klart någonting som är väldigt intressant. Mm. Och vi kan ju sätta i perspektiv att aktien handlar just nu i strax över 25 kronor. 50 öre i EPS gör ganska mycket för värderingen. Mm.
Men vad finns det, låt säga att marknaden tar lite fart här utan att på något sätt gå till himlen. Vad skulle man kunna tänka sig för priser 2026 sådär? Och hur förhåller sig det till dagens priser?
Ja, jag gjorde ju faktiskt i samband med när jag släppte min uppdatering, så gjorde jag ju en liten känslighetsanalys på just det här temat. Och tittar vi på 2026 till exempel och räknar med 5% högre priser, så skulle det vara en EPS-skillnad på ungefär 10%. Mm.
Och hur skulle de här, alltså 5% högre priser, hur skulle det förhålla sig till prisnivån som vi hade för 4 år sedan?
Så tittar man egentligen på prisnivån, om vi då tittar på nivåerna, alltså för 4 år sedan, vi hade ju en spik där kring covid. Alltså priserna har ändå varit relativt stabila. Om man bortser från den här toppen man har sett, så är det ändå faktiskt relativt stabila priser. Jag fick inte med mig just den grafen och lite svårt att visa i en podd, men det är ju inte så. Det är just att man hade en väldig spik som har fallit tillbaka, och sen så kanske man mer ligger på trend.
Men de områdena, mikroområdena som Aros och Beskab ändå verkar i, de hade väl lite mer fall än vad säger liksom Stockholm innerstad och...
Ja, allt annat lika. Men vi pratar inte om de här antagandena vi nu gjorde i vår känslighetsanalys. Nej. Det är inte så att det ser helt galet ut på en kurva historiskt.
Nej, okej. Skuldsättningsmässigt, vad händer nu med den här sammanslagningen?
Ja, nu ska vi prata redovisning på hög nivå. Ja. Nej, men det jag tycker är viktigt att se på när man tittar på den här typen av bolag, bostadsutvecklare, att de redovisar ju, nästan alla har 2 olika redovisningar varje kvartal och år. Och det ena är det de kallar för segmentsredovisning, och det andra är då IFRS. Och segmentsredovisningen är den oftast man pratar med bolagen. Det är den de själva styr sin verksamhet på. Och den innebär att i ett väldigt förenklat nu. Mm. I, när man har ett projekt. Resultatet räknar du hem successivt. Du gör en successiv vinstavräkning. Det vill säga att tar ett projekt 3 år att utveckla och skulle generera en vinst på 30. Så tar du 10 miljoner per år. Ja. Medan då IFRS, då när allting är klart så vinstavräknar det. Så då får du istället för 10, 10, 10 får du år 3, 30. Mm. Där är en av punkterna. Och sen den andra punkten där de här två redovisningsstandarderna skiljer sig, det är i hur man redovisar nettoskuld och finansiella skulder. Och här är då, det blir lite mer komplext. Och jag, då är det nämligen så att enligt IFRS, det som händer när man utvecklar en fastighet eller utvecklar en bostad, det är ju att kostnaderna man tar under projektet, de får man till viss mån betalt av banken i vad man kallar en byggkreditiv. Och när då, i det här fallet, en bostadsrätt har ju alltid, oftast i det här fall, har ju en skuld. Så den här skulden som ackumuleras under projektets gång, vid överlämnandet så hamnar den mångt och mycket hos bostadsrättsföreningen. Det är det man ser som skuld i bostadsrättsföreningen. Och så som sättet de här två IFRS och segmentsredovisningen skiljer sig i redovisning av då nettoskuld, i att i segmentsredovisningen då är nettoskulden, vi kan göra det för förenklat att kalla det extern finansiell skuld, alltså banklån kopplat till annat. Mm. I bästkapsfall man har ett fastighetsbestånd, fastighetsbeståndet har en bottenfinansiering, det är det. I AROS fall så har man har vissa då finansiella skulder för historiska förvärv och de här projekten man utvecklar åt institutionella investerare. Då blir att byggkreditiven kommer på Aros bostadsräkning för att lämna över en fastighet utan skuld. Mm. Och tittar man på de här förhåller sig, bara för att få lite då storlekskänsla, så jag har jämfört då i Q4, jag har jämfört Aros, Beskab och JM. Och tittar man då på nettoskulden i Aros enligt segmentsredovisningen, så uppgick den till 185 miljoner och nettoskulden enligt IFRS 253. Skillnaden här emellan är skuld som ligger i bostadsrättsföreningarna. Mm. Tittar vi i Beskab, så segmentsredovisningens nettoskuld var cirka 720 miljoner. IFRS var då cirka 2,7 miljarder och skillnaden här emellan ligger i BRF-erna. Och tittar vi då på JM, så enligt segmentsredovisningen så hade man en nettoskuld om 350-ish i Q4. Jag vet att Jim rapporterade igår, men jag har inte hunnit uppdatera siffrorna. Och man hade en då IFRS skuldsättning om cirka 14,4 miljarder. Okay. Så det är en väldigt stor skillnad. Ja. Och tittar man då på just Aros Beskab, så konsoliderar vi nettoskulden X med BRF-skulderna, så var man vid årsskiftet på ungefär 910 miljoner. Mm. Den här affären som då sker i samband med Beskab avyttrar delar av sina förvaltningsfastigheter, gör att nettoskulden kommer minska med 242 miljoner. Så sammanfattningsvis då, så har då, om man gör de här justeringarna, så har bolaget en nettoskuld på 665 just det. Miljoner.
Och en net debt EBITDA då?
Ja, tittar vi på min estimat för 2025 så ligger EBITDA på cirka 350. Så det blir ju under 2. Mm. Ungefär.
Men om man då går in och läser nyckeltalstabellen i DI eller Affärsvärlden eller vad det nu må vara, då är det inte segmentsredovisning, den segmentsredovisningsbaserade net debt siffran du kommer att se.
Nej, ofta, utan, exakt.
Utan du kommer ju att se IFRS-siffran. Och jag förmodar att det skrämmer väl bort en del investerare. Å ena sidan. Å andra sidan så är jag nyfiken på att veta. För JM har, är ju från tid till annan. Alltså hedgefonderna gillar att korta JM historiskt. Frågan är, finns det någon koppling här till hur de ser på skuldsättningen? Alltså finns det något, kan vi lyfta en problematik kring att IFRS-redovisningen ser ut så här i reella termer?
Ja, och återigen, jag har bara tittat på IM ytterst översiktligt och det ingår inte i mitt coverage. Men jag kan ju tänka mig att JM som bolag, om vi tittar på hur en hedgefond tänker. Så jag vet att om man läser internationell media så pratar man mycket om skuldsättning i Sverige och att hushåll är väldigt skuldsatta. Allt annat lika blir ju det här ett derivat mot det. IM. För större delen av stor del av hushållens skuldsättning är kopplat till bolån. Hur får man lätta sätten inom statstecken kort exponering mot bolån? Jo, det kanske är då att vara kort den ledande bostadsutvecklaren.
Ja, nu var JM bara en liten parallell. Men samma resonemang borde ju då gälla för Aros.
Ja, exakt. Att det är nog inte, det är nog ett ganska... inte det lättast säljande caset just nu att titta på svenska bostadsutvecklare. Men baserat på att vad vi ser, eller börjat se indicier till ska tilläggas, så ser det ut att börja kunna vända.
Bra poäng Robert och väl förklarat kring skuldsättningen Rickard. Men det är ju som du säger Robert, alltså när du kollar i tabellerna, skuldsättningen kommer ju se väldigt mycket högre ut för den IFRS-baserad. Mm. Men då ska man komma ihåg den här segmentsbaseringen.
Mm. Och det som man också då kan tänka när man tittar på den segmentsbaserade nettoskulden för Beskab Aros, det är ju att det finns ju ett förvaltningsfastighetsbestånd i det här. Där du har en bottenfinansiering som är då kopplat till. Så därav att de inte kanske har en nettokassa. Det är för att, jo men, du har en bottenfinansiering i ditt förvaltningsbestånd.
Ja, just det. Bra poäng. Vi ska ju hinna prata lite Arlanda stad också. Men innan dess, någonting avslutande här kring Aros Beskab. Sammanslagningen genomförd. Namnförändringen är ju under pågående. Så förr eller senare så kommer ju den där Aros-ticken slå över till Beskab.
Jag tror faktiskt det är gjort idag.
Det är till och med idag.
Det är det. Idag är det, står det Beskab.
Ja, men se där.
Nej, men som sagt, man ska sammanfatta det, eller hela det här caset egentligen i tre korta punkter. Den första är att man kommer skapa ett bolag som har en kritisk volym och kan mäta sig med marknadsledaren på sin marknad. För det andra, så tittar man på hur bolaget värderas i dagsläget, både i förhållande till sin egen historik och förhållande till ledande peer, så är man lågt värderad. Det här beror ju delvis på att rentabiliteten på eget kapital just nu är låg. Men eftersom prisbok är lägre än ett, som är den implicita rentabiliteten på eget kapital, betydligt högre. Och när vi har gjort vår värdering för att komma fram till 40-44 kronor, då har vi just tittat på implicit rentabilitet på eget kapital och sagt att man ska nog den ska röra sig mot de historiska nivåerna som JM har haft. Och den är lägre än vad Aros Beskab handlar på nu. Så allt annat lika ska prisbok upp från nivå nu kring 0,7 till kanske par eller 1,1 om man ska vara exakt.
Bra. Väl summerat. Tack för det Rickard. Vi ska ju prata Arlanda stad också. De håller på att utveckla bestånd kring Arlanda men även Skavsta.
Ja, exakt. Arlanda stad är ju också ett av våra accessbolag. Aktien handlar kring 30 kronor och vi ser ett motiverat värde på 68 till 72. Och Arlanda stad Group, måste man säga att det är två projekt, är väldigt intressanta. Man driver i princip två av de största fastighetsökningsprojekten i Sverige just nu. Dels området kring Arlanda, Explore, Arlanda stad som man kallar det för, och området kring Skavsta. Och det här är väldigt stora markarealer som vi kommer komma in på senare och diskutera lite. Och det jag tycker är väldigt intressant är att det finns, annat jag gillar aktien, att det finns väldigt goda möjligheter till att en substans kan växa. För allt annat lika så Arlanda stad Group man gjort med förvärven. Här har vi precis samma, precis som det vi pratade om i Ados Bestcab, just att man har väldigt låga ingångsvärden. Mm. Och låga ingångsvärden, har man låga ingångsvärden så är förutsättningen för att göra en god rentabilitet eller avkastning på en investering högre än man har höga ingångsvärden. Och tittar man också på det som Arlanda stad har gjort de senaste åren historiskt, så har man varit väldigt duktiga med att knyta till sig partners i sina projekt. Så vi pratar väldigt stora projektområden här och väldigt stora investeringar. Och man har historiskt sett hittat partners för projekt. Och det här gör ju att när du hittar en partner och utvecklar ett JV, låt oss säga 50-50, det du säljer till JV-bolaget, det finansierar i princip då utvecklingen. Vilket gör att Arlanda stad, tittar man på hur nettoskuldsättningen ser ut, så har man en belåningsgrad på 25%. Det är nog bland de lägsta bland fastighetsbolagen. Så kan man vara väldigt prudent med sin likviditet, sitt kapital, genom att alltid hitta partners. Och det sista är att när de här gör de projekten som Arlanda stad genomför, då brukar man säga att man ska ha en yield on cost som är 10% eller högre. Och yield on cost, om vi ska beskriva det begreppet, är då att om vi tar en fastighet som ska utvecklas, fastighet har ett driftsnetto. Det vill säga hur mycket som är kvar efter kostnaden för att operera fastigheten. Det genom kostnaden för projektet ska vara 10% eller högre. Mm. Och då man kan sin matte med fastighetsbolag och sin värdering, så vet man att det vanligaste nyckeltalet i fastighetsvärdering är yield eller direktavkastning på fastigheten. Och tittar man då var ett exempel Arlanda stad ligger i sina värderingar, så är ju den värderingen, värderingsgilden, närmare 6% än vad den är 10. Och jag tog mig friheten att göra ett litet räkneexempel på två projekt som man har. Och det ena är ett projekt där när man har gått in i JV för att utveckla ett datacenter. Det kommer omfatta lite drygt, ska vi bara se här, det är drygt 3500 kvadratmeter. Det är en ganska stor yta.
Ja.
Och den här investeringen i det här projektet bedömer man vara ungefär 90 miljoner. Antar vi då en yield on cost på 10%, så betyder det att driftsnettot för färdutvecklare kommer ungefär vara 9 miljoner. Sätter vi då en värderingsgil på 8%, det är ju högre än vad Arlanda stad har i sina böcker och högre vad den här typen av fastighet skulle värderas som. Men det är ett väldigt enkelt räkneexempel. Då blir ju projektmarginalen 25%. Och det här är då skulle 8. Det skulle vara ett väldigt, väldigt försiktigt värderingsantagande. Och de har även gjort det, och det ser likadant ut som om man tittar på alla JV-projekt och projekt man jobbat med, att göra den här kalkylen, så bygger du väldigt mycket resultat och substans. Mm. Och då får man ju tänka att det här var 3500 kvadratmeter. Tittar vi på pågående projekt i Arlanda stad, nu är det pågående, så är det lite drygt 152 000 kvadratmeter. Och tittar man på då byggrätter under detaljplan, bedömt räknar man med, ska jag säga, det är lite drygt då, det är kanske råmarken, men det är 500 000 kvadratmeter. Så det finns väldigt mycket värde att skapa. Ja. Samtidigt så är det tar tid. Ja. Men det är det som är det intressanta med, tycker jag, Arlanda stad, att de har möjlighet att vänta och driva de här. Nu har vi pratat lite om projektutvecklingen. Jag tänkte, man kan inte prata.
Innan vi går vidare får jag bara fråga. De här 152 000 i Arlanda stad som du refererade till där. Var tar de vägen när projektet är avslutat? Finns det en tagare på färdiga fastigheten, eller är det Arlanda stad som kommer att drifta den?
Av de här som är pågående just nu, så är ju två stycken i JVN. eller tre stycken. Dels när vi pratade om där det är ett letter intent att ha att utveckla de här datahallarna. Du har bankomat man utvecklar som är ett givet, där äger man 50%. Då kommer ju det färdiga bolaget, då äger man ju 50% av den färdiga fastigheten. Och sen har man ett projekt som man nu kommer utveckla och behålla 100% själv. Och som sagt, jag gillar ju den här, det kanske kan göra redovisningen lite snårig, men jag gillar ju den här givestrukturerna för det sänker risken i utvecklingen. Det gör att ja, men då själva bolaget och Anstad inte behöver ta på sig mer skuld. Mer skuld skulle innebära att ja, de löpande kostnaderna blir högre, men även också att man kan inte ha samma tidshorisont för en hela tiden då måste att det här måste säljas, det här måste färdigutvecklas. Så det tycker jag är positivt. Men det som skiljer Arlanda stad group ifrån, men jag vet ligger de flesta fastighetsbolag, är att ja, man har sitt fastighetsbestånd som man förvaltar. Men man har ju även ett antal operativa bolag som då bedriver verksamhet. Nu ska vi lite snabbt gå igenom de här. Så bear in mind, man har Scandinavian Expo. Det är då egentligen en mötes- och mässarena man har. Man har Trading Partner, ett bolag som bedriver utbildning inom fordonsindustrin. Samt att man då också har ja, men Skavsta flygplats. Och det som blir intressanta med, om vi tar Scandinavian Expo som exempel, det är ju en verksamhet i sig. De har egna externa kunder. När de arrangerar events på platsen här, det drar folk till området. Folk som stannar i området eller på de här konferenserna behöver någonstans att bo. Där har Arlanda stads hyresgäster hotell. Det intressanta med det här är att hotellfastigheter är ofta så att du har en grundhyra, sen en omsättningsbaserad hyra. Och ju högre beläggningen blir, desto högre blir ju då ja, dina hyresintäkter. Och det som också är då det är intressant är att Arlanda Stad Group kan ju ta ett helhetsperspektiv här i att låt oss säga att vi har ett stort möte eller mässa eller dylikt. Ja, då kan man ju prissätta sig så att om vi säger att själva kostnaden för mässan, den kan vara, där kan du sätta ett konkurrenskraftigt pris för du vet att du kommer tjäna på ökad omsättningshyra från hotell, från restaurangverksamhet, från kringliggande verksamhet. Så det är det som gör Arlanda Stad till en väldigt unik fastighetsägare.
Kan man få en känsla för hur mycket av den här operativa driften, hur mycket det är av intäkter för hela gruppen så att säga?
Alltså hur menar jag, om man tänker sig, nu ska vi ta fram och titta lite här. Om man då tänker sig hur det ser ut, om man tittar då, nu tittar jag exempel i Q4 här. Och då var den operativa verksamheterna, de omsatte kanske 55 miljoner. Och tittar man då framöver på mina estimat, om vi tittar på hela 2023, så var då hyresintäkterna 185 miljoner, operativa verksamheter 240 miljoner.
Okej.
Och tittar man framöver, det ligger, säg att mixen kanske ligger och pendlar någonstans 60-40. Ja. Men då kan man ju säga att de operativa verksamheterna, utöver att de går bra och genererar egen kassa, så bidrar ju de till att hyresintäkterna kan stiga.
Just det. Det skulle vara kul att få en lite fysisk känsla för skillnaderna mellan Arlanda stad och Skavsta där vi står idag. Du har ju beskrivit här att du är liksom väldigt stora projekt och projektmöjligheter i Arlanda stad. Var är vi i Skavsta just nu? Liksom? Det är väl en flygplats som inte är världens centrum just nu. Det är liksom två eller tre plan som landar och lyfter. Och hur långt har man kommit med infrastruktur? Vilka stora fastighetsprojekt finns det? Om du kunde ge en.
Ja, om man tittar då på om man börjar med flygplatsverksamheten så ser man ju att det kommer ju tillkomma fler rutter. Och det intressanta är ju just att eftersom man även förutom att bedriva själva flygplatsverksamhet äger man ju fastigheterna runt om. Fler personer leder ju till att de omsättningsbaserade hyrorna för då till exempel på Skavsta om en restaurang, pressbyrå etc. kommer att öka. De parkeringar man har, ja, de kommer ju intäkterna från parkeringsplatser att öka. Här gjorde man även i dagarna skett lite affärer på just Skavsta som jag tycker belyser värdeskapande man kan se som man kommer kunna se över tid. Då gjorde man en affär på Skavsta där man köpte i ett JV med tidigare ägaren en tillliggande fastighet som historiskt sett har varit en långtidsparkering egentligen som har konkurrerat med parkeringsverksamheten från man driver utanför Skavsta. Det man gjorde här, det var ju egentligen att man gick samman med då den här fastighetsägaren och köpte den här marken som man äger en 50-50. Och på den här marken kommer man egentligen utveckla fastigheter som kommer att behövas för att de infrastrukturprojekt som till exempel Ostlänken som kommer ske, men också då bygga fastigheter för annan flygplatsnära verksamhet. Och tittar man på Skavsta så finns det ju, det är en flygplats som kanske inte har mest avgångar, men det finns ju, det är en flygplats som även har andra typer av flyg som inte är civilt. Och här tror jag att det kommer kunna finnas mycket utveckling. Man ligger nära räddningsflyg och liknande. Tittar man på, låt oss leka med tanken att det skulle vara en stor militärövning i närheten. Nu har man helt plötsligt en flygplats som ligger väldigt bra för en sån. För du kan inte, det är svårt att få den typen av icke-civil trafik att komma till Arlanda utan att störa allt för mycket.
Men fastighetsutvecklingsprojekten i Skavsta, de kommer aldrig att bli liksom tillnärmelsevis lika stora som de i Arlanda stad, eller?
Alltså det, jag tittade lite och roade mig att läsa lite hur man har värderat byggrätterna i Skavsta. Och då, man kan ju inte utveckla alla byggrätter samtidigt. När man då tittar i Arlanda så räknar man med att successivt man kommer utveckla över 20 år. Och då är det en värderingstrappa då. De kommande två diskonterade värt så mycket kommande. Jag tror i Skavsta ligger den trappan på 40 år. Men det som hände ganska nyligen, vi skrev en liten not av, var ju faktiskt att Arlanda stad sålde lite mark i Skavsta. Och det som var intressant här är att räknar man på ett ungefär hur mycket man betalar per kvadratmeter råmark för Skavsta, så blir det inte många hundralappar. Det som har varit nu är att det har funnits ett hotell som är beläget vid flygplatsen. Det har då stått på mark som Arlanda stad ägt och de har arrenderats. Nu köper hotellfastägaren ut marken som man äger marken byggnaden står på. Och jag roar mig lite med att titta att den köpeskillingen i miljoner kronor räknat var faktiskt en ganska stor del av vad kontantutläggningen för hela förvärvet av Skavsta var. För när man förvärvade Skavsta så var det en viss kontantdel och sen övertagande av skulder. Och det här visar ju på att det finns intresse för marken och det visar att om man har ett lågt ingångsvärde så blir det en väldigt bra avkastning på affärerna. Men jag tror att om man tittar på Skavsta nu så ja, det sker utveckling och det kan ske väldigt mycket spännande utveckling, men det man kan se verkligen i närtid är det som sker kring Arlanda.
Mm. Och Ostlänken var du inne lite på snabbt, alltså för att få Skavsta lite populärare, framförallt då bland Stockholmsresenärer. När är den beräknad färdig?
Oj, nu ska vi se. Det kan vara 2040. Okay. Jag är faktiskt, det ligger utanför min prognosperiod.
Ja, det är inte nästa vecka i alla fall.
Nej, men det ligger om det är 2030. Det ligger framåt i tiden. Mm. Och man kan ju sammanfatta med lite andra saker som man kan, om man uttrycker så, ligger bortom prognosperioden, som är väldigt positivt för det här bolaget. Att det pratas ju om att trafiken från Bromma kommer successivt minska tills att den stängs ner. Det betyder mer flöden till Arlanda eller till en alternativ flygplats. Det är en sak. Vi pratar om att Stockholmsmässan i Älvsjö, den ligger ju faktiskt väldigt bra för bostäder. Och där har ju Stockholms stad pratat om att man successivt ska avveckla den. Då har vi ju helt plötsligt en aktör som driver en mässa som ligger i ett betydligt bättre läge. Om man tänker att man ska resa till en mässa. Ska du ta det från Arlanda till Älvsjömässan, vad kan det ta? En timme om du tar Arlanda Express och byter till tunnelbanan. Och ta sig från Arlanda stad till Arlanda är en betydligt kortare tid än så.
Ja, ja men verkligen. Jag tänker så här, vi ska börja avrunda lite, Rickard. Arlanda Stad Group då, en av, eller den största fastighetsutvecklaren vi har i Sverige just nu. En av de största kanske.
Det jag menar är att om man tittar på markarealerna. Som de utvecklar, så är det väldigt mycket. Och vi gjorde ju ett väldigt bra avsnitt med Arlanda Stad Group i höstas, va?
Det var någonstans där i november-december. Men kan vi sammanfatta lite investeringscaset bara för lyssnarna för att sy ihop säcken lite?
Ja, men för mig är Arlanda Stad Group, om man tittar på det, ett unikt bolag. I och med att du kommer få en exponering mot två av de största fastighetsutvecklingsprojekten som pågår. Då vi pratar yta råmark. Man har en väldigt intressant värdering. Vi gjorde i vår senaste uppdatering, när jag värderade Arlanda Stad, då gjorde jag lite av en samma partsvärdering. Och då kan man komma fram till så här att vi utgått ifrån bolagets rapporterade NAV och utgått och delat upp då Arlanda Stad i egentligen vad vi kan kalla för byggrätter och förvaltningsfastigheter. Och nu står ju aktien i ungefär strax under 30 kronor. Tittar vi på de kommersiella fastigheterna, så om man då bara räknar på aktie, man dividerar kommersiella fastigheter i antalet aktier, i de 41 kronor per aktie. Tittar man på byggrättsportföljen, 53 kronor per aktie. Nettoskulden är då 22 kronor per aktie. Och då kan man ju då se att det finns, marknaden sätter inte speciellt högt tilltro till den här byggrättsportföljen. Men vi har ju sett under föregående år att man lyckas realisera tämligen stora värden i de här giviga affärerna. Så det är här jag tycker det intressanta i Arlanda Stad ligger. Eller Arlanda Stad Group.
Bra, väl summerat. Robert, har du någonting att tillägga? Någon sista avslutande tankefundering?
Men det är ju två fina bolag det här med liksom unika komponenter i sig till rimliga värderingar. Jag tycker det är spännande bolag. Det är alltid kul att lyssna på vd:arna när de kommer och pratar hos oss. Liksom fokuserat, väldigt tydligt och ordning och reda på nettoskulden. Så att jag tycker det är kul bolag det här.
Ja. Vi kan ju rekommendera att både Aros och Arlanda Stad samt grundaren och en i styrelsen i Aros gjorde en dragning på vår fastighetsdag som man kan se efterhand på YouTube.
Bra.
I
Pensaplay-kanalen.
Bra. Toppen. Rickard, stort tack för detta. Väl genomfört, bra detaljer. Hoppas för er lyssnare, väl värt att lyssna på. Ibland kanske bara spola tillbaka och lyssna en gång till så man fattar skillnaden på IFRS-skulden, segmentskuld och så vidare. Väl presenterat. Stort tack för detta. Och stort tack till er lyssnare. Ni vet att vi hörs igen nästa vecka.
Ha det bra.
Hej.
Hej. Ha bra.
Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penserpodden framför sina egna åsikter, och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.